Jag har haft, det här blir predikan nummer 10 i en serie kring Guds rike. Och det finns så oerhört mycket att säga. Det här är en bråkdel. Det har varit predikan som har handlat om vad utmärkte Jesus Kristus, vad utmärkte hans tjänst. Vad gjorde han? Vad undervisade han om? Vad hände? Predikningar som har handlat om vad är Guds rike? Vad innebär Guds rike här och nu? För det är det som är temat. Guds rike är här. Ett antal söndagar så har jag talat om att utbreda Guds rike i auktoritet. Exousia. Den auktoritet som är av Gud given. Att också utbreda Guds rike i kraft, i dynamiskt. Jesus Kristus verkade i den helige andes kraft. Nu kommer vi fram till den sista predikan i serien om Guds rike och rubriken är Skörden är mogen. Den här första versen som Åke läste, den här är också med i predikan i början av min serie. Där jag talade om att Jesus betjänade människor i kärlek och i kraft. Jesus inledde sin verksamhet, vi läser Markus evangeliet, med att säga orden, tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Och Jesus han visade vad det handlade om genom vad han undervisade människorna om och allt han gjorde då han demonstrerade det han talade om. Och vi tror att Guds rike som kom med Jesus Kristus är verkligt här och nu. Det betyder att det som Jesus kom för att göra, allt det underbara som hans död på korset, hans uppståndelse från de döda, en dag kommer att innebära. Vi talar om det himmelska hoppet, är redan här och nu verksamt. Och det jag har predikat om är att vi som hans församling, vi som hans efterföljare ska komma med Guds rike på samma sätt i den här världen. Det är det som är världens hopp. När vi säger att kyrkan är världens hopp är det ju inte att vi är det, utan i vems namn vi verkar. När vi åker förbi våran kyrka på Storgatan så står det, det finns hopp. Därför att Guds rike är verkligt, Guds rike är här. Vad händer då vi gör det? Jesus säger skörden är stor. Men arbetarna är få. Vad innebär det här? Jag ska återkomma till det. Vad innebär det när han säger att arbetarna är få? Och så säger han, be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Vad händer då hundratals kristna i Motala, döpta i helige ande och eld. Gör de gärningar som vi läser att Jesus gjorde och som hans apostlar gjorde. Och det som hans efterföljare i sekler har gjort. Det första vi stannar inför utifrån texten är att skörden är stor. Det är vad Jesus själv säger. Skörden är stor. När vi talar om Guds rike så är det viktigt att vi förstår vidden av vad Jesus Kristus har gjort. Vad innebär det? Vi firar påsk om några veckor. Vad innebär påsken? Väldigt många människor i vårt land vet inte vad påsk handlar om. Men det står så här. I 1 Johannes brev kapitel 2 vers 1. Det talas om att han har försonat hela världen med sig själv. Det står så här. Han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världen. När vi ber om att Guds rike ska komma i vår stad, i vårt land. Så är det någonting mycket större än vad vi ens kan drömma, föreställa oss och tänka. Vad innebär att han är försoningen för våra synder? Ja, inte bara våra, utan hela världen. Det här spränger vår begränsade tanke av vad det innebär att vara kyrka. När vidden av vad Jesus gjort är så mycket större än vad vi greppar. Det här betyder ju att Guds församling inte ska vara någonting som finns i periferi. Utan den ska vara livlig. Den ska vara kraftfull. Och växande. När jag hör orden, skörden är stor. Så säger det yes inom mig. Eller amen kanske man sa förr. Det säger för att det är Jesus själv som säger det. Skörden är stor. Jag ser särskilt, om vi går till vår stad, hur unga människor. Människor som inte vet någonting om kyrka. Vet inte hur man uppför sig när man kommer in i en frikyrka. Men det finns en längtan efter levande Gud. Det finns en längtan efter det evangelium som uppenbarades i Jesus Kristus. Därför säger det yes inom mig. Det är inte religion de längtar efter. Religion har sagt det. Det befriar inte en enda människa. Men Jesus Kristus leder människor i frihet. Jag ska fika med en ung man i veckan. Som är väldigt uttalad ateist. Men det enda han vill prata om, det är Gud. En ateist som bara vill prata om Gud. Vi inser att den här ekvationen går inte ihop längre. Samma unge man fick en kristen be förra veckan. Han fick be om helande i hans kropp. Mitt bland elever på gymnasieskolan Platen. Skörden är stor. Det vittnar om att det är många människor som ska ta emot Jesus Kristus. Många människor från olika sammanhang. Det är muslimer som ska få förstå vem Yeshua är. Det är New Age-are och alla människor som har sökt den nya andligheten som ska förstå vem den korsfäste Jesus Kristus är. Och vanligt halvreligiösa svenskar ska förstå vem Jesus Kristus är. Det Gud ska göra är stort. Och vi ska som hans församling hela tiden leva i en förberedelse för den skörd som Herren ger. Märk väl, som Herren ger. Lukas evangeliet 14:23, om du vill läsa en nyckelvers för Guds rike, så kan du slå upp den bibeltexten. Lukas 14:23. Där liknas Guds rike vid en fest. En fest som festarrangören är angelägen om. Att så många som möjligt ska vara med. Och det var några som fick det uppdrag att gå ut och bjuda in människor till den här festen. Och de först gick till, de var inte intresserade. Och säger festvärden så här i vers 23. Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in så att mitt hus blir fullt. Vad säger detta oss? Så att mitt hus blir fullt. Det vi ser ibland oss att människor kommer till tro är ingenting vi kan berömma oss av alls. Det är nåd. Det är bara Gud. Det är bara Gud som välsignar. De av er som har barn. En del av er kanske har vuxna barn. Barnbarn. Barnbarns barn också kanske. Ni vet att då barn kommer in i bilden så blir saker inte längre som förut. Det som har varit tagit stor plats i ditt liv. Behov, det får prioriteras om. Det är nya behov som kommer. Det blir nya prioriteringar. Nu sitter ju Camilla här och det här vet hon, att det var en väldigt stor omställning för mig när jag skulle bli pappa. När Klara skulle födas. Jag berättade långt senare, jag jobbade som ungdomspastor, att jag medvetet dröjde mig kvar i kyrkan efter ungdomssamlingar. För jag skulle slippa liksom att komma hem och få föräldrarollen. Självklart, jag älskade min dotter. Jag var pappa. Men det var en sån omställning. Men om inte jag är beredd på omställningen, då kan jag inte vara pappa. Och om vi inte är beredda på den omställning som är, när Herren ger den skörd som är hans, då kan vi inte vara kyrka. Det är så. Det är en tuff omställning för församlingar som under lång tid inte har sett människor komma till tro. Helt plötsligt befinna sig i ett skeende där människor kommer till tro. Där saker och ting inte är som det tidigare har varit. Vad är min församling? Jag känner inte igen mig. Men församling måste vara på Guds sätt. Därför han säger, mitt hus ska bli fullt. Mitt hus ska bli fullt. Det här ska leda till en ivrig väntan över vad Herren ska göra. En ivrig väntan på vad Gud gör. För några dagar sedan stötte jag ihop med några gamla vänner från en annan stad. Jag hade inte träffat dem på 14 år. Och han ropar, hej Christer Roshamn. Och jag försökte liksom placera människan så där. Så berättade han, det var mig du lärde spela gitarr, säger han. Och det är långt tillbaka i tiden. Och jag märkte att den längtan, för då var han nykristen, han skulle vara nykristen på den tiden. Längtan var densamma. Det kände direkt, det uppstod en connection mellan han och mig. Och så berättade han att de finns med i ett sammanhang idag. Där man varje vecka ser människor komma till tro på Jesus. Människor blir helade till sina kroppar, inte bara sina kroppar utan upprättade som människor. Men de berättar också, för jag förstod att det var inte samma församling som jag hade mött dem i. Den församling som har varit en del av i många år hade varit en församling som en gång sett Guds ande verka till frälsning och helande. Men idag var det en kristendom i avsaknad av kraft. De berättar, för det var en svår ökentid för dem. Och de berättar så här. Vi trodde vi var konstiga kristna som längtade efter det församlingsliv som beskrivs i Bibeln. Och jag möter faktiskt också ibland människor med frågetecken i andra sammanhang. Ibland blir jag misstrodd när jag berättar att vi ber regelbundet med människor till frälsning. När jag berättar att människor blir helade så blir människor så här. Därför att det är inte den verklighet som de själva lever i. Men skörden är stor. Det är Herrens skörd. Det för mig in på en andra punkt. Det är tid att skörda. Det är tid att skörda. Jesus sa så här. Tiden är fullbordad. Och Guds rike är nu här. Det har förkunnats i många, många år. Om Jesus Kristus. I den här församlingen så har det troget, kan jag påstå, förkunnats om Jesus Kristus. Det har förkunnats i Motala om Jesus Kristus. Och det står så här i en gammal profetbok i Gamla testamentet, Jesaja 55. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att verkat vad jag vill och utfört det var till jag har sänt ut det. Det är tid för Herrens skörd. För några veckor sedan så talade Karl-Erik Salberg här. Han är präst i Klara kyrka vid Sergels torg i Stockholm. Ett imponerande socialt arbete. Ett imponerande arbete där man, ska pastor inte överdriva, men vi säger varje vecka ber man med människor till frälsning. Då överdriver jag inte. Han säger så här: hemligheten är Jesus. Hemligheten är Jesus. Vi vet att då Guds ord verkar i människors liv, när vi predikar hans ord, så förvandlar det liv. För några dagar sedan var jag i Oskarshamn. Fredags kväll så åkte jag hem till min bror och hans familj. Och min svägerska har varit sjukskriven, sjukpensionär i många år. Så länge jag känt henne. Så hon var 17 år så hon mått dåligt egentligen. I kroppen, men det handlar om själen egentligen. Och dels fick jag be henne om förlåtelse därför att jag inte tidigare har bett för henne. Jag har varit obekväm med hennes situation. Ibland har jag till och med frågasatt det. Men jag är där i fredags kväll och jag ser, vi sitter där, min bror och det är två vänner till dem också. Och jag ser liksom att hon är så tärd av smärta. Och jag vet att Gud gör under. Jag fick löfte att berätta om ett under. Cecilia, eller Nor som sitter här. Hon blev helad här i söndags kväll i sin rygg. Hon kan prata med henne. Hon kan berätta vad Gud har gjort. Det säger att hon strålade ner. Vad Gud har gjort i hennes liv. Så med det här i bakhuvudet så frågar jag min svägerska. Får vi be för dig? Och det fick vi. Och Guds ande verkar på min svägerska på ett påtagligt sätt som aldrig tidigare. Hon skakar i hela kroppen. Och hon lyfter sina händer, eller jag hjälper att lyfta sina händer. Hon har svårt att lyfta sina händer och jag sätter mina handflator och bara ber om helande. Och där känner det att hon känner att hennes händer är iskalla och jag känner bara hetta. Så jag har svårt liksom att hålla i händerna. Jag är fortfarande berörd av vad Herren gör. Hon är själv chockad. Jag säger inte att hon är hela den. Men någonting hände där. Hon kunde inte sova på hela natten. Inte av värk. Hon skickade ett meddelande till mig. Och säger så här: jag bara gråter hela tiden och säger käre Gud. Det är tid för skörd. Och jag har predikat den här våren att Jesus kallar oss att göra hans gärningar. Jag var inte särskilt fylld av tro i fredags kväll. Men jag upplevde att Herren manade. Då får man ta de här skakiga stegen och utsätta sig för det. Jag predikade förra söndagen att vi kan få bli döpta i helig ande och eld. Det är på det sättet vi kan göra hans gärningar. Vi kan inte vara kyrka utan att vara beklädd av den helige andes kraft. Det kom en rapport för någon månad sedan att människor i Sverige är vidskepliga. Man tror på spöken. Man tror på andeväsen, man tror på människor som går igen och en massa saker. Men man söker sig inte till landets kyrkor. Jag är inte ett dugg förvånad. Kyrkor som inte är beklädda i den helige andes kraft kan inte göra skillnad i människors liv. Men det är en stark kallelse över den här församlingen. Och det är ganska stort att säga det. Jag har sagt det ett par gånger. Och jag tror att kallelsen är att komma med barmhärtighet i människors liv och komma med helande. Barmhärtighet och helande. Det bekräftar vem han är. Det bekräftar hurdan han är. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem efter de var rivna och slagna som får utan herde. Men Jesus sa, skörden är stor men arbetarna är få. Vad menar han? Arbetarna är få. Vad säger det till oss? Jag vill tala om att det är tid att följa den heliga ande. Och göra vad han vill. Det är inte för lite antalet kristna i det här landet. För att en väckelse, ett gammalt kyrkligt ord. Väckelse betyder, kan vi säga så här, att människor kommer i rörelse i riktning mot Gud. Inser sitt behov av Jesus Kristus och hans nåd. Det är inte för få kristna, men vad menar han då när han säger men arbetarna är få? På det sättet Jesus var i världen ska hans lärjungar vara i världen. Och här ligger problemet. Här ligger problemet. Du kan läsa en berättelse i Markus evangeliets 6:e kapitel, vers 7-13. Jag ska inte läsa den nu. Men den finns också i Matteus kapitel 10 där Jesus sänder ut sina lärjungar med makt och kraft att göra exakt det han gjorde. Och när vi läser den här berättelsen i Markus kapitel 6 vers 7-13 så gör de exakt det han befaller dem att göra. Så när de kommer tillbaka till Jesus är de så upptagna med allt så att de glömmer bort att faktiskt djupast sett handlar om att vara med Gud. Men de gör exakt det han sagt till dem att göra. Många kristna i vårt land lever inte ett lärjungaliv på det sättet som beskrivs i evangelierna och i apostlagärningarna. Här i ligger problemet. Problemet är inte att det är för få kristna. För att det ska kunna bli väckelse i vårt land. Men vi behöver följa den helige ande. Den helige ande kallar oss att vara församling på hans sätt. Och det spränger allt av gränser. Det spränger allt av tankebyggnader som vi har byggt upp. Då jag fredags kväll bad för min svägerska tillsammans med två vänner så var det ett vanligt vardagsrum. TVn stod på. En hund kissade på mattan. Förstår mig rätt. Det var inte liksom ett eftermöte i en kyrka. Och ärligt talat som jag sa hade jag dragit mig för att göra det. Så kan Gud hela. Kan han upprätta. Jag talade med henne igår och hon är fortfarande omskakad. Jag vet inte riktigt vad som har hänt med mig, säger hon. Jag uppmuntrade henne att läsa texter i evangelierna där Jesus botar sjuka. Texter om Guds rike. Min sista punkt då. Jesus säger, be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Skörden är ett verk av den helige ande. Jag mötte min mentor i veckan. Han är pastor i New Life i Stockholm. Han har precis invigt lokaler i Alvik. Han har köpt lokaler för 20 miljoner. 350 medlemmar. 8 anställda. En stor grupp papperslösa i församlingen. Tillsammans med docenter. och företagare, allt. Han sa till mig så här: om människor är hungriga, då kommer de. Den här församlingen New Life i Alvik, de annonserar ingenting. Men människor kommer. Det är för att man hör. Man förstår, här finns mat. Vi ska inte få tag på människor i Motala. Gud kallar människor. Och han gör det på samma sätt som han alltid har gjort. Han låter sin helige ande röra vid människor. Det här betyder att varje människa är frälsningsbar. Några som den helige ande njuter. Kan den helige ande njuta? Här tror jag. Det är att göra en ateist till en passionerad efterföljare av Jesus Kristus. Det är vad jag tror. Och jag tror faktiskt att alla människor på olika sätt, oavsett vilka de är, oavsett deras bakgrunder, oavsett religion, de berörs av den helige ande vid något tillfälle. Och en del människor, de öppnar sig för andens verk, andra de flyr. Det står så här i psalm 139, vers 7. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Jag tänker på den här unge mannen jag ska fika med i veckan. Ateisten som bara pratar Gud. Det är många personer i historien som varit väldigt starka motståndare mot Jesus och kristen tro. Som blivit väldigt starka redskap för Herren. Och det skulle inte förvåna mig, jag ska inte säga att det är profetiskt, men att den här personen, med den han är, om han möter Jesus, då blir han ett stort redskap i den här staden. Den heliga ande övertygar människor. Han kallar och han övertygar människor. Vi lever ju i världens mest sekulariserade land. Där fick ni ett ord, gymnasister. Vi sitter fyra stycken från Platen där och gör ett studiebesök här. Sverige är det land där antalet människor minst går i kyrkan. Cirka 2% går i kyrkan. Men den heliga ande talar och övertygar även den som inte vet någonting. Den heliga ande kan förklara för människor som inte vet någonting vem Jesus är. Jag tyckte tidigare, jag har ju jobbat i församlingen i år, att det var väldigt jobbigt att förklara evangeliet för människor som inte visste någonting. Det var jättejobbigt. Jag minns en alfakurs jag ledde. Och det var en student från Göteborg som fullständigt sågade mitt föredrag. Jag förstår ingenting vad du pratar om. Och jag hade ansträngt mig för att vara språkligt relevant och använda vardagsbilder för att förklara. Och jag ansträngde mig, jag ansträngde mig. Nu förstår jag efteråt varför det var så kört. Jag hade inte lärt mig att samarbeta med den helige ande. Sedan dess har jag sett människor komma till tro på Jesus som inte har vetat någonting. Det som övertygar människor är inte övertygande argument. Vi ska fortsätta med alfa. Det är inte det jag säger. Vi ska verkligen förklara vad kristen tro är. Vem Jesus är. Varför han var tvungen att dö. Och så vidare. Men det som övertygar är inte argumenten, utan en kristendom levererad i den helige andes kraft. Det för mig på min sista punkt. Det är skönt att veta. Det är också den helige ande som frälser människor. Den helige ande leder en människa till Jesus. Och den helige ande gör detta oerhörda under. Det är det största under som kan ske, att en människa får frid med Gud. Det är det största undret. Och jag blir så fascinerad varje gång det sker. Jag kan ta väldigt mycket som är väldigt jobbigt och tråkigt i att vara pastor. Jag får leva i det. När människor tar emot Kristus. Och det vi ser ibland oss har jag inte sett under mina år som pastor. Och jag vet att en del av er fattar inte alls ens vad jag pratar om. Men det sker så mycket hela tiden. Ska man inte peka ut människor. Men där nere sitter en människa som är ganska ny. Andra gudstjänsten. Jansi sitter där nere. Fått uppleva Jesus. Och det som är väldigt synonymt när vi läser evangelierna. Att det som går hand i hand är både då vi proklamerar, det vill säga det vi förkunnar Jesus Kristus. Så kommer också Guds ande och bekräftar genom att människor blir helade. Människor blir upprättade. Det är evangelium. Det är ett sånt församlingsliv som är normativt. Ett sånt församlingsliv som det här landet behöver. Som den här staden behöver. Ett sista bibelord. Paulus säger så här i 1 Korinthierbrevet 2, vers 6. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Utan den helige ande är vi ingenting. Ingenting. Guds rike ska komma bland dina vänner. Du har vänner som inte känner Jesus. Guds heliga ande kallar människor. Jag har varit med om när människor berättar att de ber till Gud och tänker på Gud. Människor som jag inte hade en aning om. Som jag inte trodde skulle kunna. Men som berättar. Det är Guds ande. Guds rike är verkligt här och nu. Det ger oss existensberättigande som kyrka. Skörden är stor, säger Jesus. Men arbetarna är få. Vill du vara en arbetare? Vill du vara en som vill se Guds rike komma på det sätt som Jesus visade på? Då kan du få bli en sån arbetare. Det fanns en person i Gamla Testamentet. Han hette Jesaja. Han fick frågan. Vem vill gå? Och han sa. Herre. Herre jag. Sänd mig.